till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Vi har kommit till del 46.
Välkomna allihop och välkomna ni som sitter och lyssnar på det här i efterhand också. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte och räkna med att ditt ord har verkan ibland oss och verkan i våra liv. Och tack, kära Herre, för att ditt ord är evangeliets ord. Att det är ett ord som också när det är skarpt och tveeggat, när det träffar oss i vårt själsliv så, och gör ont, så också då är det ett evangeliskt ord. När du befriar och rengör och upprättar. Vi ber att den här stunden nu skulle få vara en stund när du talar ibland oss. Tack för att du är mitt ibland oss. Amen. Jo, vi hade kommit till slutet på Matteus evangeliet, det 16:e kapitlet. Jag tror bestämt vi skulle börja i 24:e versen. Men låt mig bara få repetera som hastigast några viktiga saker från det där partiet, vers 21 till och med 23. När Jesus börjar förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket och så vidare. Det här måste ha kommit nästan som en chock för lärjungarna. För nu hade de precis fått klart för sig något sånär i alla fall en sida i Jesu person, nämligen att han är Messias. Du är Messias, den levande Gudens son. Guds nåd är verksam genom dig och Gud är nådig emot dig. Så att när Jesus börjar förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket, då tar Petrus Jesus åt sidan och börjar motsäga honom genom att säga just de orden: Gud är nådig mot dig. Alltså underförstått, inte ska du behöva lida och dö. Utan tåget mot Jerusalem, det ska vara ett triumftåg i sådana fall. Man kan ju le lite grann åt Simon Petrus. Han har ju mer än en gång, både innan den här texten och efter den här texten, lagt sig i, så att säga, Guds rådslut. Dock med föga framgång. Tack och lov får vi säga till det. Alltså han förstår inte Guds vilja. Det är helt dolt för honom. Det är helt dolt för de andra lärjungarna också. Och när förutsägelsen kommer en andra gång och en tredje gång längre fram här i Matteus evangeliet, så är det på samma sätt. Visserligen har de vett att tiga när Jesus tar upp det här för tredje gången. Men inte här första gången. Och då var det några saker som vi, några slutsatser skulle man kunna säga av den här händelsen som jag tror vi hade med förra gången, men som kan vara värda att ta en gång till. Och den första slutsatsen, det är ju den att Jesus, han vet vem han är. Hans identitet, hans självförståelse som Guds son och hans insikt i vad som är hans uppdrag är tillräckligt stark för att han ska kunna stå emot Simon Petrus här. Han vet att han är Messias, men att det finns en annan sida än bara den här segrande sidan där han ska regera. Det finns en annan sida, och det är den att han ska göra det genom sitt lidande och genom sin död. Genom den utgivande kärleken, den lidande tjänaren. Den sidan har man inte upptäckt ännu när man läser Matteus evangeliet. Men Jesus har det klart för sig och förstår därför att han utsätts för en frestelse här av Simon Petrus. Det andra som jag skulle vilja ha med, det tror jag inte att jag sa förra gången, men det står här att han måste gå till Jerusalem för att lida och så vidare. Det är så att på grekiska så finns det två olika ord för måste. Och det ena ordet, grekiska ordet måste, det betyder just måste. Alltså det är något tvingande, det är ett tvång. Det är någonting man måste göra. Det här ordet som används här och som också översätts med måste och betyder måste heter dei på grekiska och är inte tvingande på det sättet, utan det är frivilligt, men han måste göra det för att faderns vilja ska äga rum. Men han måste ju inte, om jag säger så, gå till Jerusalem och lida och dö. Det är ju frivilligt. Men han måste göra det ifall Guds vilja ska fullbordas. Så där finns en liten nyansskillnad som jag tycker man ska ha med. För så kan det ju vara för oss också. Vi får för oss att vi måste göra vissa saker som kristna. Men i regel så är grundregeln är ju den att det måste vi inte alls. Men du kanske måste det för att och så vidare. Det ska bli bra. Och det är en annan sak. Men de stegen får man ta själv. Frivilligt. Jag minns vid ett tillfälle, vet inte om jag har berättat det här. Men jag var just en sån belägenhet att jag tyckte att Gud tvingade mig i en viss riktning. Och jag var införstådd med att den här vägen måste jag gå. Och jag beklagade mig inför Gud. Gud, jag har ju sagt ja till att följa dig. Och nu ser jag att jag måste gå den här vägen. Men jag har ju inget val. Jag känner mig som en återvändsgränd. Och då blev jag påmind om just det här. Och jag tyckte att Guds ande sa till mig. Nej, Håkan, du måste inte. Det är frivilligt. Förstår ni skillnaden? Hela det kristna livet är ju frivilligt. Du måste inte vara kristen. Du måste inte följa Jesus. Utan det är frivilligt. Men om du gör det så måste du följa honom för att kunna följa honom. Det kommer vi se lite mer av här alldeles strax. Och därmed så... Den tredje sak som jag vill ha sagt, när Jesus börjar förklara för sina lärjungar att han måste gå den här vägen. Och de säger att nej, det måste du inte alls. Då skulle jag vilja för det tredje dra den slutsatsen att det gäller för oss att kämpa den rätta kampen. Det gäller för dig och mig att ta den rätta striden. Och den rätta striden, det är att lyssna till Jesus och våga lita på honom. Det Simon Petrus gör här när han går emot Jesus, det är att han tar upp en kamp emot Jesus. Och det är en kamp som vi inte är kallade att utkämpa. Men ibland så gör vi det utan att vara medvetna om vad vi gör. Och därför så är det viktigt för oss att vi försöker stanna kvar i ödmjukheten när vi inte förstår, när vi inte ser. Och att vi framförallt försöker vara lyhörda emot Guds ord och emot Guds vilja. Så att vi kämpar den rätta striden. Den rätta striden är alltid att lyssna till Herrens ord och att underordna sig Herrens ord. Också om det kostar på i mitt eget liv. Nu hade Jesus börjat tala om lidande och om kors. Och det är inte svårt för oss att förstå att man vill protestera då. Här är alltså kampen att kunna bejaka lidandet och korset. Och det kunde inte lärjungarna göra här om man fortsätter att läsa några kapitel framöver. Men de kunde det så småningom. Så småningom kunde de inte bara bejaka Jesu Kristi lidande, hans korsdöd. Utan också glädja sig över att han var lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Och det här är en djup hemlighet i det kristna livet. Att när vi befinner oss i svårigheter. Må vara vilka svårigheter som helst. Det behöver inte bara vara motgångar i största allmänhet. Utan riktiga motgångar. Lidanden. Så är det en kamp att våga tro på att Guds vilja sker också i de svårigheterna. Annars kan det befinnas att vi strider emot Herren själv, emot själva livets Herre. Vi måste våga tro också när det inte passar oss att våra liv vilar i Guds händer. Det är trons goda kamp. Att alltid, under alla omständigheter, våga tro på Gud och på det han gör. Tro på att hans vilja är god för mig. Det är till och med ett av kännetecknen. Det finns en uppräkning av kännetecken som kallas för kyrkans kännetecken. Det var Martin Luther som brottades med det här under reformationstiden. För en av hans grundläggande frågor var ju var är den rätta kyrkan? Var är den rätta församlingen? Och det var ju ett stort mörker långt in i kristenheten på den tiden, och det är inte mindre mörkret i vår tid, skulle jag vilja säga. Så att också i vår tid kan man fråga sig, hur känner man igen den rätta församlingen? Och då svarar Martin Luther med 7 stycken kännetecken. Och det första kännetecknet är att Guds ord, alltså evangeliet, är verksamt. Där Guds ord förkunnas rent och klart, så att människor begriper det, så att människor befrias och upprättas och får kärlek till Herren Jesus Kristus. Där kan man räkna med att där är Kristi ande verksam. För den här upprättelsen där vi blir efterföljare till Jesus genom evangeliets ord, den äger inte rum där inte Guds ande är verksam. Så att när det äger rum kan vi veta att Guds ande är verksam. Ett säkert kännetecken. Det andra kännetecknet var dopet. Det tredje kännetecknet var nattvarden. Det fjärde kännetecknet var löse- och bindenyckeln, som vi ska komma in på när vi kommer till kapitel 18. Det femte kännetecknet var ämbetet, alltså det andliga ledarskapet. Det sjätte kännetecknet var gudstjänsten och bönen. Och säger han så här, att när man håller en gudstjänst i Jesu namn och lovsjunger honom för vad han har gjort för oss, inte bara genom skapelsen utan i synnerhet genom Jesu död och uppståndelse, och vi ger honom ära, vi vänder oss till honom, där kan man vara säker på att det är en sann kristen församling. Det är ett kännetecken. Du ser inte det någon annanstans i utomkristna sammanhang, att man lovsjunger Jesus. Så det är ett säkert kännetecken. Det finns 7 sådana säkra kännetecken, och det sjunde är korset och lidandet. Vi har gått igenom det här när vi hade våra storsamlingar med cellerna för ett par år sedan. Då gick vi igenom kännetecken efter kännetecken. Men för er som drar det till minnes hur det var när vi gick igenom det här, så kanske ni också drar det till minnes att vi tog aldrig det sjunde kännetecknet. Jag tänkte spara det tills det blir mer aktuellt. Korset och lidandet är det sjunde kännetecknet, men det hör med. Där människor får lida smälek för Jesu Kristi skull, där kan man vara säker på att Guds ande är verksam. Annars skulle de inte få lida för det. Det är en sak, skriver aposteln, om man lider för sina egna dumheters skull och för att man gör sånt som är orätt. Men om man gör det som är rätt och Herren blir förhärligad, då är korset och lidandet så att säga orättfärdigt. Men det blir så, det är ett kännetecken. Och att jag säger det här beror inte på att det skulle vara mera aktuellt att tala om det i våran församling just nu. Men det beror på nästa avsnitt i texten här. Därför att nästa avsnitt i texten handlar just om det här. Alltså läser vi nu vidare från vers 24 till och med 27. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Här har vi det här uttrycket att ta sitt kors på sig, eller att bära sitt kors. Och det var ett uttryck redan på den här tiden som var, ja, just ett uttryck. Det betyder helt enkelt att, att man får finna sig i svårigheter och lidanden. Och det här är uttrycket som finns så att säga, i icke-kristna sammanhang också. Det har nu plockats upp av Jesus. Han har ju det tillägget dock att han säger att man mister sitt liv för hans skull. Den som mister sitt liv för min skull, alltså tar på sig sitt kors. Det handlar om att följa Jesus. Så han har gett den meningen så att säga. Dessutom var väl det här uttrycket extra aktuellt, inte bara att det var aktuellt i en allmän mening utan också i en särskild mening, eftersom det var förföljelsetider. Och Jesus själv blev ju korsfäst, och när det här tecknades ner, Matteus evangeliet, då hade ju korsfästelsen och uppståndelsen ägt rum, och förmodligen hade de erfarenhet av också ett fysiskt lidande av ren förföljelse. Och det vet ni att den kunde vara ganska våldsam när det sköt fart. Det var inte alltid så att det var förföljelse under de 300 första åren. Men det var tidvis. Det var vissa kejsare och vissa tider. Man kanske kan räkna med att det var åtminstone 3, 4, 5 stycken ordentliga förföljelser genom hela romarriket när man försökte utplåna de kristna. Men däremellan fanns ju också tider då man levde ganska skyddat. Så det var, gick i perioder så att säga. Men man hade erfarenhet av det ganska tidigt. Och vi läser ju till och med innanför Bibelns pärmar om Stefanus i apostlagärningarna. Hur han fick lida martyrdöden. Så det var inte främmande för de första kristna. Men det är kanske ändå inte det som Jesus talar om här i första hand. Det fysiska lidandet. Utan när han talar om att ta sitt kors på sig och följa honom, då ska vi nog förstå det mera i bildlig mening. Alltså det betyder att dö bort ifrån sig själv. Det betyder att vara beredd att mista sitt egen liv. Alltså sitt själviska liv. Vi människor, vi är ju oss själva närmast. Det är så att säga syndens genomslag i våra liv. Och delvis så måste det väl kanske vara så, därför att livet här på jorden är ju i rätt så stor utsträckning en fråga om överlevnad. Det är frågan om att så att säga värna om sitt och att kunna överleva. Men det som händer när Jesus kommer med evangeliet, det är att han kommer med ett annat liv. Han kommer ju med ett, så att säga, ett gudomligt liv. Eller när han kommer in i våra liv så upprättas hans liv i våra liv. Och då sker det på bekostnad utav det själviska livet. Därför att från den stunden när jag kan säga Jesus är min Herre, så säger jag ju samtidigt jag är inte längre min egen Herre. Jag gör inte längre som jag själv vill. Jag måste tänka på Guds vilja mer än på min egen vilja. Så här blir det plötsligt en kamp i mitt inre. Där den goda kampen är inte att jag ska kämpa för min egen överlevnad. Utan jag ska kämpa för att Kristus ska överleva i mig. Han ska växa till och jag ska förminskas. Och det är därför som korset är ett säkert kännetecken. Alltså en människa som vill följa Jesus kommer inte undan att själviskheten och den egna viljan bryts ner och kommer på skam och vi får bekänna och så vidare. Det hör till det kristna livet. Det är ett säkert kännetecken. Och det gäller både individualistiskt, men det gäller också kollektivt så att säga. Så det handlar alltså om att han växer till i våra liv. Och det betyder att, och det hoppas jag framgick nu av den här lilla utläggningen av det här, att det som står här är egentligen positivt. För det är ju vad vi önskar. Att Kristus ska växa till i oss eller ibland oss. Vi är beredda att betala det med våra liv. Vi ger upp vårt egen liv. Jag ger upp min karriär. Därför att det viktiga är att Guds rikes karriär får framgång i mitt liv och i min tjänst, i vår gemenskap. Och det är inte någonting negativt, utan jag hoppas ni hör det, att det är någonting positivt. Samtidigt så kan man ju säga, ja, är det inte negativt lite grann? Ja, jo, det är klart att det är negativt för den gamla människan. För den själviska människan är det ju negativt. Att ta sitt kors på sig och bära det, det är klart att den gamla människan uppfattar det negativt. Och därför så måste omvändelsen i våra liv gå så djupt, eller komma till den punkten att den här balansen mellan den gamla människan och den nya människans, de två olika viljorna, att balansen där blir den att min önskan om att Guds vilja ska ske tar överhanden. Och när den tar överhanden, då kan jag bli mer och mer medveten om vad det är att vandra i evangelium, eller att vandra i anden, som Paulus talar om det. Och det ska vi inte fördjupa oss i nu, men det kommer vi in på när vi kommer till breven. Och då ska vi fördjupa oss i det. Men det har med det här att göra, med tronskiftet i våra liv och i vårt sammanhang. I Lukas evangeliet, där den här versen också finns, Lukas 9:23, där står det inte bara som det står här i Matteus, att man ska ta sitt kors på sig, utan där står till och med så här: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, alltså sitt själviskhet, och varje dag ta sitt kors och följa mig. Så där finns uttrycket varje dag. Jag sa att man måste komma till den punkten, och jag vet inte, jag föredrar själv att tänka så, för det här med varje dag, det är ju förvisso sant, så missförstå mig inte, men och det, att leva i en daglig syndabekännelse, så det har jag tänkt så många år och erfarit, tycker jag, så mycket, så att jag vill komma bort ifrån det där det hela tiden blir ett steg framåt och sen ett steg bakåt, och så ett steg framåt och så ett steg bakåt, och sen är det dagliga omvändelsen, och sen när man oomvänd när man somnar, och sen så, förstår ni? För så har vi mycket tänkt, va? Därför så tror jag att man ska se det som en process i det kristna livet, där man redan från början, det är det som är att bli en kristen, bekänner Jesus som Herren i mitt liv. Jag ger mitt liv till Jesus, sa man förr i tiden. Men det är en sak att säga det. Det är en annan sak att se det förverkligat i sitt liv. Och det är en lång process som pågår hela livet. Men någonstans utefter den här processen så blir nederlaget för den gamla människan så kraftfullt, så att Jesus Kristus får tillfälle att ta över på ett mer fördjupat sätt. När en människa blir kristen så fylls hon i regel med glädje, och kanske till och med många gånger av känslor, utav glädjekänslor, utav upprymdhet och tacksamhet till Gud. Ungefär ett år senare, eller ett och ett halvt år senare, kan vara lite olika, så försvinner de känslorna. Och då så lärde de gamla bibellärarna att det är Gud som tar bort de känslorna. Därför att just åstadkomma det som jag nu pratar om, att vi inte bygger vår kristna tro på de här erfarenheterna, de här överväldigande känslorna, det är inte de som är våran Gud. Och de får inte bli våran avgud heller. Så Gud tar bort det och tvingar oss på så sätt till ett förnyat eller fördjupat ställningstagande i förhållande till Herren, till Herrens ord, till vår vilja att följa honom, utan att vi känner det. Alltså genom ren tro. Den som blivit rättfärdiggjord, skriver Paulus, ska leva genom tron, inte genom känslorna. Därmed inte sagt att man inte kan ha känslor fortsättningsvis. Men det jag säger är att när man kommer till den punkten att man förlorar sina känslor, eller förlorar sin upprymdhet och sin glädje, eller kanske till och med tycker att mitt kristenliv har misslyckats, då är det dags att börja tro på ett fördjupat sätt. Och på det sättet är det genom hela det kristna livet. Och någonstans så tror ju jag för min del att omvändelsen kan fördjupas på ett sådant sätt som Jesus talar om det här. Att man helt enkelt förlorar sitt egen liv och får ett nytt liv. Eller Kristus i mig betyder ju inte att jag förlorar mig själv, utan det betyder ju egentligen tvärtom. När Kristus kommer i mig, det är då jag verkligen får ett sånt liv som Gud hela tiden ända ifrån början ville att jag skulle ha. Med de gåvor, med den personlighet, med de brister som jag har. Men Jesus Kristus blir Herren i detta. Och så helgas min personlighet, tas i anspråk av honom. Och det där tror jag faktiskt kan ske på ett sådant sätt så att personen i fråga också är medveten om det. Och kan börja vandra i enlighet med anden, som det står. Inte fullkomligt, för vi blir inte fullkomliga, inte syndfria, men ändå medvetet. Medveten om hans närvaro, om hans dagliga närvaro, om den dagliga relationen oavsett vad jag känner. Jag kan vara fylld av glädje och tacksamhet. Jag kan vara bedrövad till döds. Och ändå så gör det inte någon skillnad. Därför att det finns en visshet på djupet av Guds närvaro. Jesus säger till Simon Petrus sedan. Vi kommer tillbaka till det här ämnet då lite grann. Innan han går in i Getsemane. Så är det här i Matteus evangeliet förresten. I Lukas är det i vart fall. Jag tror att det är Matteus också. Men det märker vi när vi kommer så långt. Se Simon. Satan har begärt att få dig i sitt våld. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, alltså på djupet, så styrk dina bröder. Alltså ett ord mitt som sammanfattar precis det som jag sa. Satan vill sålla oss. Men Jesus ber att våran tro inte ska göras om intet. Utan att vår omvändelse ska äga rum på ett sådant sätt så att vi vandrar i tron. Och när den finns där så ska vi styrka våra bröder. När jag har sagt så här, och det kan låta kanske plötsligt optimistiskt. Vi började i det negativa, nu låter det väldigt positivt. Men när jag har sagt det så betyder det inte att vi inte skulle ha svårigheter. Att jag inte skulle kunna drabbas av cancer. Att jag inte skulle kunna drabbas av de mest eländiga olyckor. Och att jag till och med skulle kunna tvivla. Att jag skulle kunna få det svårt på min dödsbädd, i min dödskamp. Men jag vill nog ändå tro att någonstans där finns Herren närvarande. Och är det så att man skulle behöva dö i förtvivlan, så vågar jag ändå tro att då ska han ta emot mig i sin förtvivlan. Han dog ju själv i sin förtvivlan på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så det behöver inte vara någon enkel väg. Men den sker i ett sånt djup, en sådan Guds närvaro, en sån relation. Så att vi också måste våga tro att Gud bär oss igenom det här ända in i det sista. Också om jag skulle tappa mitt förstånd. Också om jag skulle uppleva att tron är borta. Så måste jag, medan jag kan tänka, våga tro att han tar emot mig. Men Gud giv att det inte blir så, utan att det blir som vi brukar bedja. Att vi ber Gud bevara oss för ond, bråd död. Och att vi alla får en god död. Där vi får somna in i hans kärleksfulla famn. Något bättre kan man inte tänka sig. Men det är inte något självklart. Utan vi ska våga leva i tro alldeles oavsett hur framtiden ser ut. Men lägg märke till här också vad det står. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Alltså bevara sitt egen liv, sin självupptagenhet. För det kommer man inte kunna göra på sikt i alla fall. utan du kommer att mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Lägg märke till de orden, för min skull. Han ska vinna det. Alltså så mister det därför att Jesu Kristi Herre väl blir starkare. Som tycker att ens tillvaro rasar samman därför att jag vill vara en levande kristen. Jag vill bekänna Guds ord också i sammanhang där det är impopulärt. Och jag förlorar kanske prestige eller ställning eller vad det nu kan vara för något. Eller förlorar i mina egna ögon. Vad salig är du när du mister det för hans skull. För då ska du vinna det. Så utgången är alltid, då ska du vinna det. Paulus, det här talade ju Jesus om förresten i bergspredikan, så vi kanske inte ska uppehållas längre vid det. Men jag känner att det är så pass viktigt också rent själavårdsmässigt att man tar upp sådana saker. Och här tar ju faktiskt Jesus själv upp det. Fastän han har sagt det i bergspredikan så kan han säga det två gånger, så kan väl jag göra det. Dessutom så är det kanske sånt som vi behöver leva med och säga många gånger. Paulus skriver i Romarbrevet 8:28 är det väl, att vi vet, och då använder han ett ord på grekiska som verkligen betyder vet, alltså full visshet, övertygelse, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är den vissheten som bär honom också i hans motgångar, också i hans lidanden, för han vet att det samverkar till det bästa. Och han vet det så tydligt så att han till och med skriver i Filipperbrevet är väl att han dras åt båda hållen när han tänker på den härlighet och den segerkrans som väntar på honom. Han har kommit alltså till en sån djup tro, en sån djup övertygelse att det är vad som väntar. Så att han känner att han längtar till den dagen. Och det kan man ju längta, behöver inte vänta på och längta efter segerkransen eller längta efter andens liv. Så som det ska bli när vi dör och uppstår. Utan du kan ju längta efter det redan nu och ta emot det redan nu. För den helige ande är given som ett förskott på det som en dag ska fullbordas. Så det är en av de viktigaste kallelserna vi har. Det är att låta oss fyllas med det himmelska livet. Med saligheten. Med den helige ande. Och det behöver vi. I en tid som våran. När det står så här också i vers 26. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Så tänker jag också på det som ligger som ett underliggande tema i Matteus evangeliet. Vi varit inne på det tidigare också. Nämligen budordet, alltså den judiska trosbekännelsen Shema. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och så vidare. Vi har sagt det tidigare, att älska Gud av hela sitt hjärta, det betyder att älska honom med allt sitt goda och allt sitt onda. Alltså att man är helhjärtad i efterföljelsen. Det var någon som sa att det är därför som det är så svårt att följa Jesus. Jesus vill att det ska vara svårt, därför han vill att bara de som vill följa honom av hela sitt hjärta, bara de ska kunna klara det så att säga. Man kan inte halta på båda sidor. Man kan inte gå sin egen väg och sen bara räkna med att Gud ska välsigna. Utan han vill ha hela ditt hjärta. Men han vill också ha hela din själ. Och då lägger rabbinerna ut den texten på så sätt. Själ, det heter på grekiska, det är psyche. Alltså själslivet, eller rättare sagt livet helt enkelt. Och det är vad det betyder på hebreiska också. Att älska Gud av hela sin själ. Det är att älska Gud mer än sitt eget liv. Att älska Gud mer än sin egen själ så att säga. Och det här finns exempel på, det jag tänkte på nu var inte något rabbinskt exempel, men ja, det var det kanske, för jag, nu kommer jag inte ihåg var jag fått det ifrån. Men det finns alltså i den rabbinska litteraturen exempel på när man är hotad till döds, att man också då ska så att säga kunna tacka Herren. Och det exempel, moderna exempel som jag tänkte på, det var, undrar inte det var den här boken som Göran Larsson talade om i fredags, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Den heter Samtal med Gud. Den är alltså skriven utav en jude under hans sista dagar i Auschwitz. Han avrättades i Auschwitz, gaskammaren, men skrev och smugglade undan ett samtal med Gud som han hade innan. Och jag tror att det är den boken, för jag har läst den. Finns översatt till svenska numera. Att det är där att han, att det kommer fram detta, att också i den situationen så måste jag älska Gud. För han, hela det här brevet som han skriver är en brottningskamp på den här punkten. Att hur ska jag kunna älska Gud i den här situationen? Hur ska jag kunna älska Gud när jag börjar förstå vad som väntar mig? Och så är det då hela den här utläggningen. Du måste älska Gud. Inte bara mer än ditt eget liv, utan oavsett vad som händer med ditt liv. Oavsett vad som händer med ditt liv, så är han värdig lov och pris och ära. Och det är väl det som Jesus säger här. Jag undrar om inte han tänker på det här när han säger att vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till hela sin själ, förlorar sitt liv? Och så ligger de där då i vågskålen. Att i den ena vågskålen så ligger hela världen. Och i den andra vågskålen så ligger min själ eller mitt liv, min gemenskap med Gud. Och när Jesus frestades så sa Satan till honom: om du faller ner och tillber mig så ska jag ge dig alla riken i hela världen. Och nu står ju inte det här i frestelseberättelsen, men man kan höra Jesus säga: vad hjälper det om jag får hela världen men förlorar det som är mitt uppdrag, min gemenskap och mitt uppdrag inför Gud? Och på samma sätt är det för oss. Om vi gör karriär för karriärens egen skull, om vi samlar på oss så att säga, utan tanke på att vårda vår relation till Gud, och den tar skada eller vi förlorar vår själ, då har vi ändå inte vunnit någonting i slutänden. Så det är fantastiskt om man tänker sig hela världen i ena vågskålen och så min själ i den andra vågskålen, att min själ skulle väga lika mycket som hela världens rikedomar. Den är lika mycket värd. Den väger lika tungt alltså som hela världens samlade rikedomar. Så kan vi ju tänka på till nästa tisdag vilket vi skulle välja. Ledande uppgift, men i alla fall. Alltså det, man kan säga så här också, nu har vi uppehållit oss länge vid det här, men man kan säga så här också, att en människa som vill följa Jesus kommer att befinna sig i ett ständigt krig, ständigt andligt krig. Och varför måste det vara på det sättet då? Jo, därför att av jord är du kommen, jord ska du återvarda. Och vi kämpar för att överleva i den här världen, och det måste vi göra, för det hör till den här världens levnadsvillkor. Men vi kommer så att säga utifrån vårt eget sammanhang, utifrån det som jag kallar för det gamla paradigmet. Men när Jesus kommer, då kommer han med liv och övernog med liv. Och han kommer med en överväldigande nåd. Och så bryter det in i våra liv, in i våran värld och in i våra liv. Och i samma stund som hans kraft bryter in, hans härlighet och hans kraft, så slås ju det andra ut. Det finns alltså en kontrast emellan. Eller om det inte slås ut, så slås det först ut och sedan sådana fall för att upprättas eller läggas under hans herravälde. Men Jesus talar om det här som på ett kontrastartat sätt. Alltså de står emot varandra. Det är två olika herrar. Det är två olika världar som krockar med varandra. Det märkliga är ju, och det finns ju här i den här undervisningen, och det här är ett ständigt krig alltså som pågår i oss. Det märkliga är ju då att, och det är väl evangeliets hemlighet, att när vi ger upp våra egna positioner, då förverkligar ju Herren själv sitt liv och sina positioner i våra liv. Det som vi kallar då för att vi är välsignade utav Gud. Det förverkligas ju på det sättet. Men den välsignelsen får vi genom Kristus och finns i Kristus hela tiden. Alltså vi förlorar men livet först och så får vi tillbaka det sedan fast upprättat och renat. Och vi behöver alltså lära oss att kämpa den här kampen. Det var det som Simon Petrus inte kunde här. Han förstod inte det här som vi har pratat om nu. Och det kan ju tänkas att det finns någon som lyssnar till det här som inte förstår ett dugg av det jag talar om. Att man är blind för det under en viss tid. Men att vi ska få upp våra ögon för det. Han förstod det inte då, Simon Petrus. Och därför kunde han inte kämpa den rätta striden. Den rätta striden här för Simon Petrus, det hade naturligtvis varit att bejaka det som Jesus säger. Att han måste gå till Jerusalem och lida och dö. Kan ni höra Simon Petrus säga det? Ja, herre, det ska vi göra. Det går nästan inte att höra. Va? Men hade han förstått det så är det precis vad han skulle ha sagt. Och det är på samma sätt för dig och mig att vi behöver lära oss att bejaka de strider. Eller utkämpa de strider som vi får del av på ett riktigt sätt. Så att vi inte strider emot Guds vilja. Utan att vi istället försöker se Guds vilja förverkligas. Och när vi en gång har lärt oss det eller förkovrats i det, så styrk dina bröder. Det finns tre stycken bilder. Jag håller på att läsa en avhandling nu. Jag har förresten precis läst färdigt. Och den handlar om en cellkyrka på Elfenbenskusten som har växt från 3 personer till 150 000 personer på 25 år. De har haft samma pastor hela tiden. Och den här avhandlingen, den handlar ju då om hur det här har gått till. Och det ska vi inte tala om nu. Men det finns ett avsnitt i den här avhandlingen där han berättar att alltså de bilderna som finns utav Guds församling, de beskrivningar och de bilder som finns utav oss som kristna, de kan kategoriseras i 3 olika huvudgrupper. Och de 3 huvudgrupperna faller in under treenigheten, alltså faderns perspektiv, sonens och andens. Och den första då under fadern, det är att vi tänker oss att vi är Guds familj. Vi är Guds barn. Det är den första bilden. Den vanligaste bilden, talar vi både gamla och nya testamentet. Den andra bilden som har att göra med Jesus Kristus, som är huvudet i kroppen, det är just Kristi kropp. Att vi är Kristi kropp och vi är förenade med honom. Och då handlar det ju mycket om relationerna oss emellan. Inte bara till Herren utan till varandra och till de olika gåvor och ämbeten som vi har i Guds församling. Och den tredje bilden som handlar om anden och som är den vanligaste, det är Guds armé. Och när jag läste det här och slogs av det här så tänkte jag, hur sällan talar vi inte om att vi är en Guds armé? Det är på något sätt som att den här dimensionen som vi har pratat om nu, att kämpa den rätta kampen, inte bara individuellt, för det är ju kollektivt också. Den är inte verklig för oss. Istället så irriterar vi oss, och det är i och för sig med rätta, men vi irriterar oss när vi tycker att vissa kristna sysslar alldeles för mycket med andlig krigföring och det är demoner och så vidare. Det vill vi ju inte gärna ha att göra med. Men tänk om det skulle kunna hanteras på ett sunt och riktigt sätt. Och att det är en viktig del i att vara Guds församling. Tänk om det är en kallelse för oss som Guds församling, som Guds gemenskap, att besegra i ett andligt krig ondskan. Att utbreda rättfärdigheten. Tror ni det bara sker utav sig självt? Att stå emot orättfärdigheten som vill tränga in ibland oss. Det är en andlig krigföring. Men hur införstådda är vi med det? Hur rustade är vi för det? Hur tränar vi upp nya kristna till det? Det kan man verkligen fråga sig. Och så undrar vi varför det ser ut som det ser ut i våra församlingar. Nu ska vi inte ge oss in på det. Det talas inte så mycket om församlingen i Matteus evangeliet. Ni vet sedan tidigare att det ordet förekommer bara två gånger i evangelierna, bägge gångerna i Matteus evangeliet. En gång har vi redan stött på det, nämligen i 16:18. Jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är väl om något ett krigsperspektiv, ett konfliktperspektiv. Och hela det här som vi har gått igenom nu idag i 45 minuter handlar ju också om det perspektivet, krigföringen. Så här gäller att utkämpa den rätta striden. Ja, då är vi färdiga så långt som jag kan förstå här. Det tog lite längre tid än vad jag trodde. Slutet på 16 kapitlet. Vi har en vers kvar då. Ja, vi vers 27 och 28 då. Vi kan väl säga så här. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag tror att vi ska se det i det perspektiv som jag har talat om. Men inte bara att han ska komma i sin faders härlighet på den yttersta dagen, utan egentligen så kommer han ju varje dag till oss med sina änglar och lönar oss efter våra gärningar. Alltså när vi tar vårt kors, när vi bejakar korset som finns hos oss och vi följer honom, ja, då belönas vi också med andens kraft och med andens liv. Vi belönas efter våra gärningar. Så du ska inte läsa den versen där, tror jag, för då kommer du nog alldeles fel om du tror att han ska ge dig lön efter dina gärningar i den meningen att om jag är duktig så går det på ett sätt, och om jag inte lyckas prestera ett bra kristenliv då går det dåligt för mig, eller att det skulle ha att göra med domens dag. Det har det kanske förvisso i förlängningen, men det handlar om är ju den här fördjupade omvändelsen. Alltså när jag vill vandra den omvändelsen, jag kan inte göra annat än att stå till hans förfogande. Herre, verka i mitt liv, och sen när det händer någonting i mitt liv, positivt eller negativt, våga lita på att han är i kontroll över det hela. Ja, men det är det som är den goda gärningen. Så att det är inte gärningar som vi tänker så att vi ska gå ut och hitta på saker som vi ska göra för Guds rike och så, utan det är en attityd, en livshållning helt enkelt. Och den får vi lön för, naturligtvis vid hans återkomst, men också under detta livet. Jag vet, vers 28 är lite knepig, men den kanske kan förstås då i samma ljus. Amen, säger jag er. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Den versen hade jag faktiskt inte skrivit någon kommentar på, men vi kanske kan ta det i alla fall då, att några av dem som här ska inte smaka döden, de ska alltså inte dö eller smaka döden eller dö förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Vad syftar det på? Syftar det på hans återkomst? Ja, kanske det gör, precis som vers 27. Men det kanske också syftar på pingstdagen eller uppståndelsen, för då kommer han ju i sitt rike. Och det som slår mig nu, även om vi inte hinner gå in, ja men vänta, 48, vi har ju 10 minuter kvar, jag trodde vi hade en minut kvar. Det som slår mig nu, det är ju att i övergången till 17 kapitlet så kan man ju säga att människosonen kommer i sitt rike redan på förklaringsberget i en mening. För vad är det de får se på förklaringsberget om inte en försmak av hans uppståndelse? Nu vet inte jag hur den här 28 versen, hur den har hamnat där den har hamnat. Det finns säkert teorier om det som jag inte har klart för mig. Men det verkar ju här när jag läser det nu som att det är ett inskott. Vers 27 och 28 är ett sorts inskott för att få en övergång då från detta med korset till det som kommer på förklaringsberget. Så det hänger ju ihop. även om det kan förstås på några olika sätt. Men hörni, då kan vi väl ta, vi hinner ju inte göra färdigt förklaringsberget, men vi kan ta något om det i alla fall. Då fortsätter det så här då i den 17:e versen. Vi tar till exempel 2 versar åtminstone. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Vi tar vers 3 också. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Så inleds den där berättelsen. Och det här är en väldigt ovanlig början, att det står 6 dagar därefter. För sådana där dagsangivelser, det finns inte någon annanstans i Matteus evangeliet. Och då 6 dagar, har det någon betydelse om det var 5 dagar eller 6 dagar? Eller 7 dagar? Det kan man ju fråga sig. Och då menar man så här att Matteus förmodligen knyter an till andra Mosebok 24. Jag slår upp den då. Andra Mosebok 24, vet ni vad som händer där? Det är alltså i 20:e kapitlet som han får de 10 budorden och Sinai berg. Och han är fortfarande på Sinai berg i 24:e kapitlet när själva förbundet ska stadfästas. Och då står det i vers 16. Herrens härlighet vilade på Sinai berg, där har du berget. Och molnskyn, där har du molnet. Övertäckte berget i 6 dagar. Men på 7:e dagen kallade han på Mose ur skyn. Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick in mitt i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Vi kan också bläddra fram till kapitel 34 när vi ändå är här. Då är han fortfarande kvar på berget. Och i vers 29 stiger han ner. När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade därför att han hade talat med Herren. Och så vidare. Nu tror man att den här berättelsen om Mose på berget och molnskyn och att Guds ord förmedlas där och att hans ansikte strålar, det är så att säga förebilden utav det som sker nu med Jesus på förklaringsberget. Och det därför står 6 dagar efter och så på 7:e dagen så att säga Jesus på förklaringsberget. Samma dag som Moses framträder i sin härlighet. Titta i 5:e Mosebok också, kapitel 18. 5:e Mosebok är en sammanfattning av de 4 första Moseböckerna. Om du har läst Gamla testamentet och läst Moseböckerna så har du börjat i berättelsen i 1:a Mosebok, skapelsen, och så är det kronologiskt skrivet i 2:a Mosebok och 3:e Mosebok och 4:e Mosebok. Sen har man kommit till 5:e Mosebok, du börjar om från början med skapelsen. 5:e Mosebok är en repetition utav de 4 första, en sammanfattning utav de 4 första Moseböckerna. Och där i den här sammanfattningen så finns ju då allt det viktigaste, och här finns också ett profetiskt ord. 5:e Mosebok 18, vers 15. Där det står så här: Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Och i den judiska traditionen så är just det, den utsagan där väldigt viktig. För den betyder ju att det ska komma en profet som är lik Mose, som ju är den största i den judiska tron. Det ska komma en som är lik Mose. och honom ska ni lyssna till. Alltså väntade man på den personen. Man väntade på profeten som skulle komma. Och nu är det ju Jesus som är den här personen. Han är den som inte bara är lik Moses, utan han fullbordar allt det som Moses stod för och allt det som Moses gjorde. Och han är inte bara profet, utan han är profeternas profet. Jesus Kristus, det är han som är på berget. Det är han som molnskyn kommer över. Och som det står här i 18:15, vi ska komma tillbaka till det nästa gång. Honom ska ni lyssna till. Vad var det rösten sa där på förklaringsberget? Denne är min älskade son. Honom ska ni lyssna till. Så man tror att inledningen här i Matteus evangeliets 17 kapitel är en klar och tydlig anspelning på den här profeten, på Messias själv, alltså som fullbordar det som Moses stod för. Vi kan säga så också att det står att han förvandlades inför dem, hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Det var ju vad som hände med Mose också, men här sker det i ännu högre grad. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Mose och Elia, det kan man ju undra varför just de stod där. Men Mose brukar ju vara representanten för lagen och Elia är representanten för profeterna. Och gamla testamentet, det kunde delas in i just lagen och profeterna. Ibland sa man lagen och profeterna och skrifterna. Men lagen och profeterna räckte gott. Och Mose och Elia är ju de två representanterna. Och så kommer Jesus till. Så då är det de tre. Mose, Elia och Jesus. Lagen, profeterna och så fullbordandet av alltihop. Just de här tre återkommer i uppenbarelseboken. Som just detta att de fullbordar allting. Det finns en annan sak som kan vara värd att associera till, det är det att Moses hittade man aldrig. Man vet ju inte var han tog vägen när han dog. Han var uppe på berget och han fick se ut över det utlovade landet. Han gick upp där ensam och när han inte kom ner och när de skulle ha tag på så hittade man aldrig. Han var försvunnen. Därför så fanns det, fast det här var inte en enhetlig judisk tradition, men det fanns ganska djupt rotat i judernas förväntan att Moses, han hade inte dött utan han ska komma tillbaka. Och när det gäller Elia så var det ju definitivt så. För han for ju upp i den här eldsvagnen och han skulle komma tillbaka innan Messias visade sig. Nu är de ju här båda två, livslevande på förklaringsberget. Så de måste ha blivit, ja, jag undrar vad lärjungarna tänkte. De tydligen så kände de igen i alla fall. Jag måste hinna med en enda sak till. Det finns ett parallellställe här. Det står ju att de samtalade med honom i vers 3. För min fråga var länge, vad samtalar de om? Vad pratar de om för något? Där i Lukas 9. Det står, se, två män samtalar med honom. Det var Mose och Elia. Och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Det var vad de pratade om. Så jag kan nästan se hur Moses och Elia är där och tröstar och ger kraft åt Jesus inför det som ska finnas, som står framför. De kanske talar om allt det som står i lagen och i profeterna. Om hur Messias måste lida. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Du har hört del 46. Bibelförklaringarna är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det var Värnamo församlings närradio som sände. Jag som var producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer sändning från Radio MF och deras söndagsgudstjänst i Missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka.